Podplay.
Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig, Anna Jinghede, och
Lena Ljungdahl in the house.
Åh, vad härligt. Det är krimtorsdag, Lena.
Ja, och det är avsnitt 105. Nu tror jag att kanske att vi pikar i krim-temat. Kan det bli mer krim än det vi ska göra idag?
Nej, jag är benägen att hålla med dig. Vi är väl där i någon form av rättsligt klimax. Mm. Krim-klimax.
Vi är på platsen dit alla vägar bär.
Ja, förhoppningsvis.
Ja, eller inte. Det beror på hur man ser det, tror jag. Ja. Det beror inte på vems aspekt.
Vem man pratar med, eller vem man frågar. Ja, så är det ju.
Vi ska rätt in i finrummen i rättsväsendet. Vi ska in i rättegång.
Ja, det ska vi. Rätt in i domstolen.
Ja. Hur inleder vi?
Ja, men alltså jag fastnar lite vid det där du sa. Hur olika roll domstolen och rättegången som företeelse har för olika människor.
Mm.
Ur vårt perspektiv som då företräder rättsstaten så är ju det såklart den högsta prioriteringen i allt utredningsarbete. Det är ju att vi vill att det ska sluta där.
Det ska prövas i domstol helt enkelt.
Ja, det ska prövas i domstol. Vi ska samla in så mycket bevis vi kan så att en åklagare kan väcka åtal.
Mm.
Det är ju liksom målet. Men det är ju inte alltid vi når dit.
Nej.
Det ska gudarna veta.
Nej, och vi kan ju gå dit ganska avslappnat och geschwint. Men det finns ju också människor som har suttit i en domstol på en rättegång och fått sitt liv kortsiktigt eller långsiktigt vänt, skälpt på ända.
Verkligen.
Oavsett om de har satt sig i det berömda klaveret själva eller inte, så är det i alla fall en plats där väldigt mycket kan hända.
Mm. Ja, verkligen. Men samtidigt så, jag tänker så här, jag tror inte kanske att alla människor förstår hur viktigt det är att vi har en sån här institution.
Nej.
Det är ju inte självklart i alla länder att det är i domstol som en skuldfråga ska prövas.
Nej.
I många diktaturer så sker ju det här på andra sätt som är rent rättsvidriga ju.
Mm. Ja, exakt. Och även i Sverige historiskt så har det ju dömts av på andra sätt. Det kan ju vara någon klok snubbe någonstans som slickar på fingret och höll upp det i vinden och konstaterar att du ska dömas till döden. Ungefär så godtyckligt har det också varit även här.
Absolut.
Mm.
Så är det ju. Domstolarna har att döma efter de lagar vi har att tillgå. Ingenting annat.
Nej.
Det kan vi väl sätta som någon slags första utgångspunkt för det här avsnittet.
Ja.
Och domstolen ska också vara opartisk.
Mm.
Man har rätt att få saken prövad på ett opartiskt vis.
Mm.
Vad kan vi mer säga? Att domstolarna är oberoende.
Mm.
Det ligger väl lite i sakens natur.
Mm.
Och att det här regleras i grundlag.
Mm.
Kan vi lägga till.
Den är vi rädda om.
Ja, absolut.
Mm. Är alla lika inför lagen, Anna? Nu börjar jag med den svåraste frågan.
Du slängde ut den frågan nu.
Jag tänkte att vi börjar där, bara för att rassla av den. Är alla lika inför lag? Nu när du har suttit vid x antal rättegångsförhandlingar.
Ja, jag vill ju naturligtvis så gärna svara ja på frågan.
Mm.
Men det här kravet om opartiskhet är ju extremt högt ställt. I och med att innanför väggarna i domstolen så sitter ju människor.
Mm.
Som faktiskt är påverkansbara även om man inte avser att vara det eller vill vara det. Mm. Så är det så att vi i vår natur är begränsade.
Mm.
Och det finns väl ändå, får vi väl säga, exempel på när det kanske inte har gått helt riktigt rätt till. Och man kan få känslan av att man inte är lika inför lagen.
Mm. Ja, men jag håller med. Det är ett högt, högt satt mål och vi ska konstant sträva efter det målet. Men det är inte alltid man når hela vägen.
Nej, tyvärr.
Nej.
Så är det så.
Så är det. Vad börjar vi då? Ska vi försöka urskilja? För det finns ju ett helt knippe med olika typer av domstolar i landet.
Ja, precis. Och jag tänker att begreppet är kanske lite diffust för var och eller för människor. Alltså, för det första så måste vi säga att vi har domstolar spridda över hela landet. Från norr till söder så har Sveriges domstolar sina inrättningar.
Får jag säga en liten grej där då?
Ja.
Jag skulle tycka att det vore smutt om alla människor i detta land någon gång i sitt liv kanske inte hamnar i misstänkt båset. Det vill jag inte. Men kanske att man åtminstone har varit på plats och bevittnat en rättegång. Jag tycker ändå att det tillhör...
Jag håller med.
Allmänbildning. Mm. Och nu är det ju faktiskt så att det är så offentligt och det är så tillgängligt och det är så inkluderande så att nästan överallt och alltid så kan du kliva in och sätta dig och lyssna på en rättegång. Och jag tycker att har du inte gjort det än så googla dig fram till din lokala domstol och gå dit och sätt dig och titta på det här.
Ja, nej, men jag håller med. Och jag tror faktiskt att många, alltså att man har det här som ett moment i åtminstone gymnasieutbildningarna att besöka en tingsrättsförhandling. Alltså jag tycker det, jag håller helt med dig. Det hör till allmänbildning att förstå hur vårt rättssystem är, och hur vår rättsstat är uppbyggd och hur den fungerar.
Och dessutom så lever vi ju i ett jävligt offentligt land så att jag tror inte så många vet om heller att om man undrar vad det är för knickedick om man vill veta lite mer information då kan du faktiskt ringa till alla domstolar. De svarar och du säger tjena tjena, jag har ett personnummer här och jag vill att du knappar in det i din datormaskin och så vill jag ha reda på alla ärenden på den här personen.
Mm.
Alltså domar, inte misstankar och så, det finns ju inte. Så kan du få det. Mm. Och du kan vara helt anonym. Det vet folk inte heller.
Nej.
Nej.
Good to know.
Mm.
Man kan väl säga lite förenklat att vi har i huvudsak, ska vi säga, tre typer av domstolar i landet. Alltså vi har de allmänna som avhandlar brottmål. Och det kan vara tvistemål också. Ja. Och där inryms ju då tingsrätterna, hovrätterna och HD.
Mm. Vad är HD, Anna?
Högsta domstolen.
Ja.
Sen har vi, där ingår också miljödomstolarna, några stycken, och patent- och marknadsdomstolar. Och jag måste erkänna att jag är väldigt dåligt insatt i vilken typ av ärende de ägnar sig åt. Men det är väl kanske som
jag skulle säga kanske antyder. Immaterialrätt hamnar nog där.
Ja, just det.
Patent, alltså om man snor andras patent och gör kopior och, kopior och skit.
Ja, just det. Och sen har vi ju då våra kära förvaltningsdomstolar. Och det här kanske inte heller är självklart för alla. Jag tror att de flesta förknippar tingsrätter eller domstolsbegreppet med brottmål helt enkelt.
Mm.
Men vi har ju faktiskt domstolar som ägnar sig åt helt andra typer av frågor också. Till exempel när det uppstår tvister mellan det allmänna och staten.
Mm, exakt. Förenklat, antingen dig som person mot staten eller myndigheter eller företag. Mot stat och myndigheter. Alltså allting som har socialförsäkringsfrågor, vårdfrågor, alltså missbruksvård, vård av unga, psykisk vård och sådär. Det hamnar ju i förvaltningsdomstolen och inte i tingsrätten.
Mm, just det. Och även förvaltningsdomstolen har ju en högre instans som kallas för högsta förvaltningsdomstolen. Och till förvaltningsdomstolarna hör också kammarrätten och migrationsdomstolarna.
Mm.
Och då måste man också förstå att det såklart finns yrkespersoner som är specialiserade mot de här olika typerna av målen som man ägnar sig åt. Så när vi har pratat om jurister tidigare till exempel så är det ju så att det finns ju en mängd olika inriktningar för dem. Alla ägnar sig inte åt brottmål utan vissa ägnar sig åt migrationsmål till exempel.
Ja, och där det är ju som att jämföra en trafikpolis med en barnförhörsutredare. Mm. Alltså det är så i grund, men man har ju samma grundutbildning.
Mm.
Samma där, men att jämföra en bolagsjurist, en avtalsjurist med en brottmålsjurist eller en skattejurist, det är väldigt stor skillnad.
Ja, verkligen.
Mm.
Och sen har vi då den tredje typen av domstolar, och det är de här specialdomstolarna.
Mm.
Arbetsdomstolen till exempel.
Mm.
Försvarsunderrättelsedomstolen. Det finns några olika exempel. Mm. Men de tycker jag vi lämnar därhän och faktiskt inriktar oss idag på tingsrätten, Lena.
Mm. Brottmålen.
Just det.
Ja, hur ofta, eller skulle du kunna gissa många gånger du själv har varit i tingsrätten?
Nej, men det är inte jättemånga gånger faktiskt. Jag har ju naturligtvis kallats och vittna några gånger som kriminaltekniker och också som utryckningspolis.
Ja.
Jag har ju även varit målsägande och sådär. Men det, alltså jag skulle säga högst 10 gånger tror jag.
Mm.
Mm.
Ja, det är nog direkt kopplat till vad man egentligen har för funktion inom polisen. Vissa får ju vara där hela tiden och vittna. Det beror nog på vad man har liksom riktat in sig för typ av brottslighet och typ av mål.
Jag tror faktiskt det är en faktor till som spelar in. I alla fall om man skriver utlåtanden, som jag ju gör. Mm. Och som jag också har gjort som rättstandläkare. Mm. Det beror faktiskt också lite grann på hur du skriver dina utlåtanden. Hur mycket utrymme du lämnar för, vad ska jag säga, osäkerhet. Eller andra liksom möjliga svar.
Mm.
För att jag tycker jag ser ett litet mönster, att de som ofta kallas är faktiskt ofta sådana som kanske skriver antingen att man vågar sticka ut hakan lite grann och påstå med större säkerhetssaker, för vi är lite olika där. Eller mer, jag vet inte, mer diffust kanske lämnar sina slutsatser. Så
vissa skrifter ger ju mer att önska, så att säga.
Så kan det vara.
Ja.
Fast då är det ju också bra att man får den möjligheten. Man kan se det så också. Att man faktiskt blir kallad och inför sittande rätt får möjlighet att faktiskt förklara hur saker och ting förhåller sig. För vissa saker är ju också väldigt komplexa att beskriva i ord på ett papper och göra det begripligt.
Och ibland spelar det ingen som helst roll hur bra eller dåligt du skriver, för att det ska ändå pratas om i rättssalen.
Mm.
Det är där det gäller. Så att ibland kan man tycka, men gud vad ska jag ner dit och vittna, för jag har skrivit ett PM som är så tydligt. Det spelar ingen roll, det ska sägas i rättssalen.
Mm.
Aha. Ja, men tingsrätten, det finns ju massor tingsrätter utspridda över hela Sverige.
Ett 50-tal i landet. Och det är ju då framförallt brottmål som vi var inne på. Men det kan vara tvistemål och lite andra typer av ärenden också som tas upp där.
Mm.
Ska vi ge oss in lite grann på personalstyrkorna i tingsrätten? Vad har vi för filurer som jobbar där och som har tingsrätten
runt
som sin arbetsplats?
Ja.
Vi har ju en chef till att börja med.
Mm.
Lagmannen.
Mm.
Alltså. För de här, alltså det tog lång tid för mig att hålla isär de här olika rollerna.
Ja.
För att många heter ju nästan samma sak också.
Ja.
Så att det är inte så konstigt om andra som inte är initierade i liksom det rättsliga har svårt att hålla isär alla.
Nej, nej.
De här.
Nej, det är inte helt lätt.
Ja, vi har ju lagmannen till att börja med. Och det är ju chefen för tingsrätten.
Mm.
Och sen har vi en chefsrådman. Eller en rådman, om man så vill. Och det är domaren.
Ja, och det är ju den som har juridiskt kunnande som sitter där fram.
Just
i mitten oftast. Brukar ha väldigt mycket papper framför sig.
Ja, är det signifikativt för domaren?
Ja, det tycker jag.
Ja, okej.
Okay. En klubba.
Ja, ja men absolut. Klubba.
Har den.
Sen har vi lite såna här handläggare också i domstolen.
Ja.
Som ägnar sig åt lite mer praktiskt arbete. Och det är ju inte heller, eller det är ju inte jurister.
Nej.
Och sen har vi några beredningsjurister.
Mm.
Vad ägnar de sig åt?
De ägnar sig åt att göra i ordning målet.
Ja.
Kan man säga så?
Ja, det kan man säga.
Mm.
Och sen har vi kanske några tingsfiskaler också. Det låter
Det kan man ju höra på jurister att de ska gå och sitta ting.
Ja, just det.
Mm, de håller på att utbilda sig själva till domare till exempel.
Ja, men precis. Tingsfiskalen är ju domare under utbildning. Och de har ju tidigare då varit notarier. Ja. Och notarier är ju unga jurister då som sitter ting. För att kanske bli domare till exempel.
Ja.
Och sen har vi våra kära nämndemän. Och de kanske vi ska ägna oss några minuter åt. För det här vet jag är en grupp människor som vi får väldigt många frågor om.
Ja, jag vet också att vi har nämndemän som lyssnar på podden. Och det kanske, den gruppen kanske har växt av den enklare att jag ägnade ju lite tid under hösten här. Att fara runt och utbilda nämndemän.
Och jag också, och det, faktiskt.
Ja, det har du också gjort. Och det älskar vi. Av den enkla, ska vi nämndemän? Om jag ska vara raljant och otrevlig så kan man ibland se att det sitter en domare i mitten. Och sen så sitter det fyra personer, eller tre, på varsin sida, alltså runt om domaren. Har man tur i samtliga vakna? Och nu jag inledde med att nu var jag raljant och taskig. De kan sitta och nicka till, och de kan ju sitta där en hel dag mellan 9 och 17 och bara dunk, 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 döma mål efter mål efter mål. Och de här har ju ingen juridisk utbildning.
Nej, men precis. Ska vi kanske förklara lite grann vad en nämndeman är och vad en sån har till uppgift att göra? För det här är ju faktiskt representanter för allmänheten. Och jag tror att det är därför man reagerar när man hör alltså, de här nyheterna.
Exakt. Nämndemännen utses ju av kommunfullmäktige. Och de sitter där på en 4-årsperiod. Det som är lite kanske kontroversiellt och det som uträtts då och då, det är ju att de här rekryteringen sker ju via de politiska partierna. De alltså, de representerar ett politiskt parti. Så varje parti rekryterar och skickar dit folk då som utses av kommunfullmäktige.
Precis, de måste nomineras, va? Är det inte så?
Exakt, exakt. Det som är lite jobbigt då, kan jag tycka, att de har ingen som helst juridisk utbildning. Nej. Men de är jämlika domaren. De har alltså varsin röst.
Precis, och de röstar ju då om alla de här frågorna som kan höra till avgörandet i ett mål.
Exakt. Det som också är konstigt är att de rekryteras ju och är ditsatta rent politiskt, men de ska i sitt verk och uppdrag där som nämndemän vara opolitiska. Det är ett opolitiskt uppdrag. Det är emot god domared att, eller sed att liksom vikta in sitt eget politiska övertygelse i det där rummet.
Ja, och alltså det finns ju något väldigt paradoxalt i det här tycker jag. Ja. För att å ena sidan så är de opartiska och de representerar allmänheten. Och de förväntas ju kanske ha viss kännedom om liksom turerna under en förhandling till exempel. Och olika rättsfenomen. Men de får ju inte vara jurister. De får inte heller vara anställda vid en massa olika typer av rättsvårdande myndigheter och så.
Nej.
Man kan ju tycka att det skulle vara en positiv sak att ha en juridisk liksom, kunskap att luta sig mot.
Jag vet inte vad du... Alltså när jag har åkt ut och utbildat i det här, då har jag liksom försökt väva in lite om rättsväsendet, om polisens roll och hur en förundersökning går till från start till mål. Jag har ibland pratat lite om narkotikamål, för de är lite speciella med tanke på att det väldigt sällan finns målsägande och vittnen och så vidare. Och de är ju som svampar och suger åt sig allting. De tycker att det är så roligt. Och jag började med att vara lite taskig, att ibland sitter de där och sover, men det är också extremt engagerade och duktiga människor som skulle vilja ha mycket mera kunskap och utbildning än vad de har.
Oh ja, de flesta jag har träffat är ju genuint intresserade och väl goda representanter, det måste jag säga.
Ja.
Men jag håller med, det finns ju en efterfrågan om kunskap, och det är ju någonting positivt. Jag har ju varit utbildad i liksom våldsfrågor mer, och brottsplatser och lite sådär. Och det är positivt.
Men vi kan säga redan nu, vi kommer komma in på hovrätten och högsta domstol. Det här är, tingsrätten är den enda instansen som är uppbyggd på det här sättet.
Precis, men det är ju, det är liksom debatterat. Till och från. Och man kan och man ska, tycker jag, kontinuerligt ifrågasätta om vi har det bästa systemet i Sverige. Det ska omges av kritik så att det ständigt blir bättre.
Ja, verkligen. Undrar om inte jag har läst någon form av studie där man har kikat över målen och kikat på hur domaren röstade då i den här lilla, när de ska då bedöma frågan. Och sen hur nämndemännen, om man konstaterar att nämndemän har ganska liten inverkan på slutresultatet. Om man nu kände så här, gud vad nervös att det är det här. Mm. Jag får med att jag har sett en sån studie att de har ganska lite inverkan ändå på slutresultatet för att domans röst blev
giltiga
rösten.
Jo, men och jag vet ju att man också ställer det ju i relation till juryförfarandet.
Ja.
Liksom för- och nackdelar och så här. Men det, ja, och det finns nog för- och nackdelar med alla de här systemen, såklart. Men det här är i alla fall det som vi har att luta oss mot i Sverige.
Mm.
Och i tingsrätten så har vi också ordningsvakter. Mm. Det, jag upplever att det har blivit en väldigt rigorös så här, kontroll när man ska in i tingsrätten. Mm. Alltså det är väskor på band och ja, man får inte bete sig hur som helst i en sån här byggnad helt enkelt.
Nej, det är väl bra.
Ja, definitivt. Ja. Och man kan ju tänka sig i mål som rör element från den grova organiserade brottsligheten till exempel. Att såklart det finns anhängare där som är intresserade av att sitta med och lyssna. Och som kan ha intresse att kanske nagla till någon som ska vittna eller så. Alltså det är viktigt menar jag att det finns högt ställda krav på säkerhet i den här miljön. För att det finns ju intressen här faktiskt som skulle kunna bli, alltså det kan bli en farlig miljö.
Gud, jag måste, får jag berätta en anekdot?
Ja, gärna.
Alltså, nu kommer jag, skulle vittna i Södertörns tingsrätt och jag visste, nej men gud, och jag visste att, att de jag skulle spana vidare mot, vi har ju liksom slagit en del av ärendet och en var in då inför rätten, men ärendet skulle fortsätta och vi skulle spana på några, så jag visste ju det. Så jag hade ju spökat ut mig lite grann, också. Ja. Väldigt sen var jag. Jag var sen i det här. Jag hade glasögon på mig. Stora glasögon. Typ Dame Edna. Och jag var också sen.
Uh-huh.
Och när jag ska kliva ur min bil, då skickar jag upp dörren. Då har jag parkerat för nära en lyktstolpe. Så att jag får tillbaka dörren. Den ger mig en smekning i ansiktet.
Ja, jag fattar.
Så att glasögonen knäcks ju. Så att de fick jag ta av mig. Sen kommer jag in i rättssal. För när jag kommer in, då är det så här... Förhandling påbörjas i sal 3. Rätten kallar Lena Ljungdahl. Så jag hinner ju inte liksom schyssta till mig.
Nej.
Så att jag kliver in i rättssalen och jag kommer så jävla väl ihåg. För då sätter man sig i vittnesbås och får man avlägga ed. Och då sitter en utredare. Ibland är det så att någon polisiär utredare sitter bredvid åklagaren för att det är så väldigt mycket information. Så de sitter och liksom hjälper till att bläddra.
Ja.
Och hon och jag känner varandra väl. Och jag ser på hennes min att alltså hon har ju gigantiska ögon. Tänk tefat. Och tittar på mig. Och sen så vänder hon. Sen snurrar hon på sin fåtölj. Och sen sitter hon under hela min vittnesmål. Sitter hon med ryggen mot mig. Tänk så jävligt otrevligt. Men vad är det för... Men hon, jag tänkte att hon tycker väl att min lilla outfit för dagen var för kul.
Ja, säkert.
Nej, men... Och jag känner ju hur det dunkar i pannan.
Nej.
Det känner jag ju.
Ja.
Alltså vittnar jag, sen jag går ut och så går jag in på toa. Nej men alltså det ser ut som att jag har the eight ball. Som att jag har den svarta biljardbollen mitt i pannan. Och sen hon sa det efteråt, det gick in, alltså ingen i salen har ju hört dig prata. För medan du pratar så har ju pannan gått från platt till ett biljardklot mitt i pannan. Alltså, jag utvecklades till unicorn på 20 minuter.
Herregud, jag tänkte säga det, där måste ju vara den bästa disguisen du kunde ha. För att det är ingen annan som minns någonting mer än din skallskada.
Nej. I och för sig, om jag spanar dagen efter och går runt med en biljardboll i pannan. Det är inte så många som har det.
Nej, det har du rätt i.
Nej, men alltså, ja. Ibland blir bra, ibland blir dåligt.
Ja, så kan det vara.
Nej, men annars ska vi... Jag måste samla mig. Ska vi gå på paus?
Ja, jag tycker vi gör det. Det är dags. Då är vi tillbaka. Och det är torsdag. Och det är Krimpoddarnas krimpodd. Och vi pratar om rättegången.
Välkomna tillbaka. Ska vi... Gå in nu lite på brottmålen och hur det går till.
Ja, men det tycker jag. Kan inte du lotsa oss lite genom förundersökningen?
Mm. Vi har ju varit inne på det här tidigare i våra avsnitt om hur en förundersökning går till och så. Men förr eller senare så kommer en förundersökning gå till att antingen att den läggs ned eller att en åklagare kan väcka åtal. Mm. Och jag har faktiskt ringt till en gammal kompis till mig som är åklagare. Och pratat lite med henne just gällande det här. Och då sa jag så här, du får nu på dig att göra en hisspitch. Vad är åklagarens roll egentligen?
Ah, vad intressant.
Ja, och då sa hon så här att en åklagare sätter upp ramen för rättegången. Domaren och rätten får inte döma utöver vad åklagaren yrkar i sin stämningsansökan.
Mm.
Så att, och det här har jag varit med om, att en åklagare yrkar på någonting i stämningsansökan och så framkommer under rätten att det blir någonting annat och då kan inte rätten döma på det istället. Finns det inte med i stämningsansökan, då finns det inte med helt enkelt. Så ibland kan åklagarna gå till åtal med alternativa gärningsbeskrivningar. Mm. Där de liksom täcker upp att jag yrkar för ansvar för misshandel eller vållande till kroppsskada till exempel.
Och det här ställer ju enorma krav på åklagaren ju. Att faktiskt ta höjd för olika tänkbara scenarion.
Och sen så i den här gärningsbeskrivningen, den kan låta till exempel så här. Det är ju liksom det första som står med. Åklagaren yrkar på ansvar för mord. Enligt, då står det liksom en paragraf, i det här fallet 3.1 brottsbalken, för X. Och X har den 16 februari 2021 gjort det här. Då kommer liksom gärningsbeskrivning vad själva brottet är. Sen är det åklagaren som driver processen i rummet och företräder staten och ingen annan än staten när det kommer till brottsmål. Sen har ju målsägarna målsägarbiträde, den misstänkta har en försvarare. Sådär. Jag pratade lite med henne då. Så här, hur gör du nu då? Nu är det snart rättegång. Hur går din arbetsprocess till? Då sa hon så här. Jag börjar med att läsa förundersökningen. Jag lägger nästan allt fokus på den bevisning som finns. De muntliga utsagorna, alltså förhör och sådär, det skummar hon igenom. För det, det vet ju både du och jag och alla vi som har varit där. Det kan ju ändras lite.
Det kan det göra.
Det som står i förhören, i polisförhören, det kan ändras till något helt annat i rättssalen. Och det är det som sker i rättssalen som man lägger vikt vid då.
Mm.
Sen gör hon några frågeställningar. Hon ville påpeka att det är en stor skillnad mot amerikanska filmer. Det är inte så att åklagarna och advokaterna står och skriker på varandra i rättssalen. Det är ganska städat.
Ja, verkligen. Åklagarna är ju också angelägna om att det ska bli en rättvis prövning.
Mm. Mm. Exakt. Och sen så lägger hon vikt med att få parterna att bekväma. Det kan vara väldigt anspänt för många i rättssalen. Är det ett målsägande mål, då försöker hon hamna i en bubbla med målsägande så att det ska kännas som att det är bara hon och målsäganden i rummet så att man verkligen får fram allting.
Mm.
Jag frågade lite om försvarssidans roller och advokater. Och hon gillar inte den typen av advokater som försöker påvisa att åklagaren har någon form av personligt intresse i hur det går i rättssalen. Att det skulle vara någon form av fiende situation och sådär. Det gillade hon inte.
Nej.
Det är ju, hon ska gå till åtal. Jag tänkte så här, ska vi ha en liten begreppsskola?
Ja, men varför inte? Jag tror att det är läge för det.
Det är läge för det.
Men vad betyder det egentligen?
Det finns några saker med åtal som jag skulle vilja reda ut. En åklagare har åtalsplikt. Det betyder att en åklagare måste väcka åtal om det finns tillräckliga bevis. Det här med att, du vet, kan jag ta tillbaka anmälan, Anna?
Mm-hmm.
Mm. Det är ju inte upp till en målsägare att bedöma om någonting ska gå till åtal eller inte. Det är åklagarens jobb.
Mm.
Du kan ta tillbaka din anmälan hur mycket du vill. Det är åklagaren som har åtalsplikt.
Mm.
Detta gäller inte enskilt åtal. Ska du beskriva vad det är, Anna?
Enskilt åtal är ju det som den enskilde kan väcka, helt enkelt. Eller måste till och med väcka för att det ska bli fråga om en förhandling i domstol, helt enkelt, i tingsrätten.
Ungefär som det vi pratade om förra veckan med förtal och förolämpning. Ja. Det är typiska mål där en åklagare inte har åtalsplikt. Sen så finns det något som heter åtalsunderlåtelse. Och då blir det varken rättegång eller något straff. Men åklagarens beslut antecknas ändå i brottsregistret. Mm. Och vid de här fallen så får det inte vara några som helst tveksamheter. Vi pratar typ erkännande. Och det här, ett vanligt scenario är väl om man är under 18 och man kan få liksom en åthutning, en så kallad straffvarning, mm, istället för... Man tänker att det ger ingenting att ge den här ungdomen ett straff, utan du får åtalsunderlåtelse och ett uppläxningssamtal.
Mm. Mm.
Hos en barsk åklagare kanske. Och sen så har vi det sista begreppet som jag skulle vilja bara nämna. Det är förundersökningsbegränsning, som inte är samma sak som åtalsunderlåtelse. Och det betyder att utredningen begränsas till väsentliga delar. Mm. Eller att det inte blir någonting alls. Och typexemplet är ju att de har en misstänkt som är misstänkt för en shitload av brott.
Mm.
Och då kanske man har lite små skitbrott, så man tänker att straffet kommer slutändan inte påverkas.
Nej.
Om vi utreder det här, så att vi gör en förundersökningsbegränsning på de här skitbrotten, för att det stora straffet kommer ändå inte påverkas.
Och då brukar man ju också prata om att de här, som du kallar då, skitbrotten konsumeras.
Ja. Och det här är inte polisens uppgift att ute på gatan göra förundersökningsbegränsningar.
Nej.
De bestämmer inte vad som ska konsumeras eller inte.
Precis.
Det var begreppsskolan för dagen.
Underbart. Jag skulle också vilja lägga till där, för du nämnde ju det här med stämningsansökan. Om vi ska kanske förklara vad det är. Det handlar ju alltså om att när åklagaren har bestämt sig för att nu är det dags att väcka åtal, då insändes, jag vet inte, det sker väl kanske elektroniskt, en så kallad stämningsansökan till tingsrätten.
Mm.
Som
helt
sen,
riktigt.
Som sen blir underlaget för själva förhandlingen.
Man kan säga att stämningsansökan är ju förundersökningsprotokollet nerkokt till 3 meningar ungefär. Så att det väldigt tydligt framgår vad det är som yrkas på och det här, mot vem.
Precis, och den är ju offentlig. Så att det här brukar ju media vara med och bevaka.
Mm.
När det då dimper ner nya stämningsansökningar som ska bevakas av media. Men du, om vi ska förflytta oss då till rättssalen. Hur ser du, ser alla rättssalar likadana ut? Är de likadant utformade?
Det är väldigt mycket bokfaner.
Ja, det är väldigt mycket trä överhuvudtaget.
Det är extremt mycket trä. Ljusfaner. Och så något virkat konstverk brukar hänga på en vägg.
Det är nästan så här så att man är osäker på, är jag på fjällsemester eller är jag i tingsrätten?
Ja, men de ser väl ganska lika. Och jag var faktiskt nu i veckan, nej förra veckan var ju jag ju på juristprogrammet på Stockholms universitet och föreläste.
Mm.
Och mina föreläsningar sker alltid i rättegångssalen där. Och den har de då byggt upp så, med vittnesbås och...
Ja. Men kan du inte berätta då? Hur ser den ut?
Ja, generellt så är det ju då en lite längre kateder, heter det inte. På 1920-talet. Det är ett litet längre bordsliknande föremål. Där domaren och nämndemännen sitter.
Ja.
Mitt framför den, så om domaren blickar rätt fram så finns det ett vittnesbås oftast.
Ja, just det.
Och sen på varsin sida om domarbordet så finns det lite längre bord. Och där på ena sidan sitter ju då ofta försvararna med sina klienter, alltså de misstänkta. Och på andra sidan sitter då åklagaren och kanske någon utredare och andra personer. Kanske ett målsägande biträde och målsägande.
En tolk eller vad det nu kan vara.
Mm. Och sen bakom vittnet och längs med väggarna så brukar det finnas en jädra massa stolar för sådana som ni, våra lyssnare, kommer hamna på när ni ska besöka en rättegång.
Ja, just det. Och man kan väl säga att det råder högt ställda krav på disciplin i den här miljön.
Det är spända skinkor.
Ja, alltså det är det ju. Det är inte bara höga krav på parterna i målet utan även på åhörare vad gäller eftersläntring, mobiler på eller av, tisseltassel.
Ja.
Är en domare som är på hugget så är det en närmast kameralt ordnad föreställning detta.
Men man känner man inte det lite när man går in?
Jo, det gör man.
Att det är inte så att man fröjdefullt börjar veva upp en kola med papper.
Nej,
det ligger ändå någonting inte i luften som säger att nej, inte nu.
Alltså när jag var kallad som målsägare i ett mål här för ett år sedan. Jag tror att jag kollade min telefon 22 gånger att den var avstängd innan jag kom. Faktiskt. Utan överdrift.
Oh. Jag kommer ihåg en gång när jag var på någon form av nattvard med någon. Och precis, du vet, när alla ska gå fram, det här är ett sidospår. Men precis när alla ska gå fram och få det här oblatet.
Ja.
Så är det en telefon som börjar. Du, 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 du. Hela går.
Men tajmingen alltså.
Jag höll ändå på att kissa på mig.
Nej, men jag tycker ändå det har något.
Det har något, det har absolut. Något.
Ja, men, och du nämnde det här med att då kan åhörare få komma in och slå sig ner längst ner i salen. Mm. Men får åhörarna alltid komma? Jag tänker om man nu har så kallade lyckta dörrar. Ska vi kanske nämna lite grann vad som gäller rörande det?
Alltså, grunden i regeringsformen är att domstolsförhandlingar ska vara offentliga. Det är grunden. Yeah. Och det är det som gör att var och en av er kan släntra in och titta på när livet förändras för olika personer. Mm. Men, stängd förhandling, ett ord. Lyckta dörrar, ett annat ord. Det är ju alltså när man begränsar tillträdet för allmänheten. Och det är rätten som beslutar.
Mm.
Och oftast är det kanske om det är unga personer som det gäller. Det kan vara sexualbrott. Mm. Det kan vara någon stora herrejösses. Ofta så begränsar man bara vissa delar.
Ja, just det.
Att inte hela kalabaliken, hör jag på att säga, balunset är under lyckta dörrar. Utan det kan vara vissa begränsade delar. Ja, överläggningen till exempel. När nämndemännen och domaren ska överlägga, då brukar det bli att man får gå ut och ta en kaffe.
Ja, och ofta handlar det om att skydda till exempel ett brottsoffers intresse och integritet. Så det är ju ett skäl som ofta åberopas.
Jag skulle vilja bara nämna en liten förlur som ibland är med på rättegång. Och det är rättegångstecknaren. Har du bevittnat en rättegångstecknare in action någon
Nej,
gång?
Nej, det har jag aldrig fått möjlighet
God
att göra.
God damn it!
De är bra, de är vassa.
Helvete, de sitter med sitt lilla skissblock.
Ja.
Och sen går den lilla pennan. Ja. Den jobbar upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och sen så tittar man bort och så tittar man dit. Nej, då har de målat upp hela rättssalen.
Ja,
och alla personer.
Det är helt otroligt.
Och varför finns de här förlurarna? Jo, det är för att det är fotoförbud i rättssalar sedan 1948.
Mm. Men det är ju ändå intressant det här att det är okej att skissa. För är du då så jädra grym?
Mm.
Så du liksom avbildar de här personerna rätt bra. Så kan du ändå få en hygglig uppfattning om hur det har sett ut där inne.
Men det ger ju ganska mycket. Det ger en annan dimension. Ofta ser man på nyheterna, i tidningar och sådär. Den här lilla skissen. Man får ju ändå en visuell, en annan känsla för
rättegångsprocessen.
Nej, men verkligen. De är jävligt imponerande, måste jag säga.
Ja, ja, vad spännande. Men du, ska vi då försöka ta med våra lyssnare till en huvudförhandling i tingsrätten? Från lite start till mål. Du var inne lite grann på det här med gärningsbeskrivningen som åklagaren har författat. Där det då framgår vad åklagaren påstår att den tilltalade har gjort sig skyldig till.
Mm.
Hur kan det låta?
Det blir ju en kort sammanfattning där det är åklagaren yrkar ansvar för, och sen kommer då namnet.
Mm.
Alltså att man har väckt åtal och vill att den här ska ansvaras för det. Det är det man ska prövas. Och sen kommer då brottet. Och sen så kommer paragrafen för brottet.
Och datumet. Och tidpunkten kommer ju tidigt också.
Ja, exakt. Men först kommer då själva mord enligt 3.1, brottsbalken. Och sen kommer då själva gärningsbeskrivningen. Och den är alltid datum, klockslag, plats och vad personen har gjort.
Ja, just det. Och sen är det då dags för parterna att få redogöra lite grann för omständigheterna, alltså vad som har framkommit i förundersökningen. Och det görs ju inom ramen för det som brukar kallas för sakframställan.
Mm. Det här är en punkt som jag trycker ganska mycket på när jag utbildar jurister. Alltså en sakframställan är ett stort ärende. Jag brukar säga ett spaningsärende som vi har spanat kanske mellan 6 månader och 2 år. Det kan vara så att åklagaren håller på i 2 dagar med endast sakframställan.
Oj.
2 hela dagar går åt att bara beskriva 2 års spaning så att de här 4 nämndemännen eller domaren och alla andra parter förstår vad som hände. Vi kan ju ha 5 misstänkta som totalt har 14 identiteter 63 mobiltelefoner. Och för att man ska förstå alla turerna, då krävs det en jävla Geschwint-presentation så man förstår ärendet innan man ens kan gå vidare med förhör och teknisk bevisning och sådär.
Ja, men jag tänker att det här ställer ju väldigt höga krav på de här nämndemännen också. Och domaren för den delen. Och mental spänst. Att faktiskt hålla isär tider, platser, personer, aktiviteter, iakttagelser och allt vad det nu är som läggs fram.
Man kan ju behöva lägga bredvid. Om vi bara till exempel tar spaningsobjekt A. Mm. Som då sitter här som misstänkt och har en identitet.
Mm.
Den personen kan ju ha 3 olika pass. Kan jag liksom tidigt i utredningen vara spanad på som sloven. Slovenska pass är ganska lätt att kopiera. Så de brukar oftast dyka upp.
Mm.
Tidigt i spaningen kan det vara så här. Person A, du vet inte vem han är. Det kanske var inte förrän efter 4 månader så kunde identifiera personen. Så han kan i spanings-PM gå från Enköpingsmannen till mannen med röda skor. Mannen som var på Arlanda. Och sen så blev han sloven och sen fick han sin rätta identitet. Och när de då sitter och läser allt det här så behöver de nästan ha ett papper över huvudet där de står så här. Den som sitter framför er nu, han är de här 12 personerna.
Mm.
Det är inte lätt.
Nej, verkligen inte.
Och då vill det till så att jag skulle vilja hoppas på att åklagare får en dust med pedagogik.
Ja,
för att göra det förståeligt helt enkelt.
Ja, men verkligen. Och jag vet ju att på senare tid så har man ju också börjat använda sig mer och mer av liksom digitala möjligheter att presentera en plats. Jag menar, vi får ju ibland frågan inför en förhandling. Hur skulle vi kunna ta med rätten till den här platsen utan att göra en syn, utan att åka ut till platsen? Kan vi göra det här digitalt eller interaktivt på något sätt? Och nu finns ju en del bra hjälpmedel, men det här är en utmaning alltså. För att man måste förstå de väsentliga delarna i förloppet.
Ja, annars blir det inte rättssäkert. Och annars så vet man inte ens vad man ska pröva.
Exakt.
Och det är inte någon klåpare som sitter och knappar ihop en PowerPoint, utan vi pratar ju, man får nästan ta in en byrå som är proffs på att sätta ihop paket så att man förstår vad det är att titta på.
Jaha, och sen börjar det bli dags för lite förhör.
Ja.
Och det är ju viktigt. Vilka det som kan viktigt. Tänkas kallas då? Vi har ju varit inne lite grann på det här. Jag själv har kallats och hörts i rätten ibland. Utifrån en observation som jag själv har gjort. Men det kan ju vara andra parter också som det kan ju vara, ska höras.
Du kan ju också komma in som sakkunnig.
Mm.
Att du kanske inte ens var på platsen, men du har exceptionellt goda kunskaper i ett visst ämne. Så du kan som sakkunnig få yttra dig om någonting. Jag själv har ju varit sakkunnig i arbetsdomstolen en gång.
Mm.
Hade ingenting med ärendet att göra, men jag kallades in som sakkunnig. Och det har väl du också gjort, antar jag?
Mm. Ja, men absolut.
Vittnen, målsägande, misstänkta såklart. Sen är det ju andra människor som kan förväntas ha någonting som kan vara viktigt för utredningen. Folk som har varit på platsen när brottet begåtts, som har hört, sett.
Ja, men det kan ju vara allt ifrån egentligen en ambulansförare till, ja, men som du säger, vem som helst egentligen.
Kärringen med hund som råkade gå förbi.
Faktiskt.
Mm. Och när det kommer mer gällande vittnesmålen, ska vi gå till vittneseden, Anna? Ska vi helt enkelt göra så att
kammare
Ljungdahl får se till att kriminalinspektör Anna Inghede avlägger vittnesed nu?
Oj, är jag kallad alltså?
Ja, spänn skinkorna, nu åker vi.
Ja, jag gör det.
Jag, Anna Inghede. Lovar och försäkrar. På heder och samvete. Att jag ska säga hela sanningen. Och inte förtiga. Tillägga eller förändra.
Så. Hörs det hur nervös jag är?
Ja, du var väldigt anspänd. Nej, men det är ändå något. Och då oftast brukar de ju då, när man kommer som polis, så brukar de säga, har du varit här förut? Vet du vad det innebär att avlägga vittnesed och sådär? Annars så förklarar de ju det. För det här betyder ju exakt det du har sagt. Du har nu lovat att du ska säga hela sanningen. Du ska inget förtiga.
Mm.
Du får inte mörka.
Undanhålla någonting.
Nej, du får inte krydda.
Nej.
Och du får inte skruva på sanningen. Det är det du är där om här nu. Och nu gör vi reklam för nästa vecka. För då jävlar ska vi prata kronvittnen och uppskrämda vittnen. Och
vittnesplikt.
Ja. Och viten.
Mm. Bra.
Bra. Du godkändes.
Åh, vad skönt. Ja. Okej, nu har jag förhörts och andra har förhörts. Och vad gör vi då? Är det inte dags att få lägga fram bevisningen nu?
Nu kommer de, och det kan vara teknisk bevisning. Det kan vara telefonsamtal som ska lyssnas på. Det kan vara sms som ska läsas. Det kan vara foton och filmer som ska tittas på. Ljudupptagningar. Det kan vara kriminaltekniska utlåtanden.
Eller medicinska utlåtanden.
Mm. Rättsintyg.
Mm. Mm. Ja, det kan vara allt möjligt.
Nu har då bevisen lagts fram åt alla håll, ska vi också säga. Och sen så kommer ju då någon form av slutanförande.
Mm. Och då får åklagaren liksom samla ihop vad som har skett här under huvudförhandlingen. Och liksom kort sammanfatta det, kan man väl säga.
Mm.
Och jag har tänkt på det här när det gäller åklagare. Vilken enorm koll de måste ha på så otroligt mycket information. Mm. Jag menar, de kan ju ha ett sånt här jättestort mål. Mm. Ja, men som du var inne på, där man har en sakframställan som varar under ett par dagar. Men så kan de ju ha då 5 sådana mål samtidigt.
Ja.
Och liksom ha koll på alla delar här nu. Och sakligt och pedagogiskt återge vad som har passerat och vad som väntar. Jag tycker det är imponerande.
Jag har många gånger imponerat, så då måste jag ha någon form av Rain Man-gen för att ha koll på allting. Det är liksom, då vill jag att ni bläddrar upp sida 463 på andra raden. Ja. Kan ni se det här?
Ja, det är otroligt fascinerande. Mm. Och här någonstans så börjar man ju fundera på vad kan det bli vilken påföljd kan man tänka sig här? För det har ju också åklagaren naturligtvis funderat på.
Mm.
Och stött och blött. Och ibland så kan det ju vara så att det är påkallat med en så kallad paragraf 7-undersökning.
Yep.
Alltså, man kanske vill försöka klarlägga om det har förelegat en allvarlig psykisk störning vid tidpunkten för gärningen, helt enkelt. Mm. Och det här är ju, finns ju lite olika varianter på. Man brukar prata om en liten eller en stor undersökning. De här görs ju vid Rättsmedicinalverket. Och det handlar ju förenklat om, när vi pratar om den lilla undersökningen, att alltså undersöka en persons psykiska tillstånd.
Mm.
Och det här görs ju då vid Rättsmedicinalverkets olika faciliteter. Alltså det är en läkare då som sätter sig ner med den här individen och har ett samtal. Alltså gör en undersökning, helt enkelt.
Ska vi redan här flagga för det stora avsnittet om psykisk ohälsa och psykisk tvångsvård och allt som är i gränslandet mellan rättsväsendet och psykisk sjukdom?
Ja, men det tycker jag. Det passar väl bra.
Vi kommer ha ett helt avsnitt om det här.
Ja. Mm. En frågeställning som kan vara relevant att besvara till exempel är ju, eller en invändning som kan komma från försvaret är ju att min klient var under påverkan av droger och det kan ha varit fråga om en drogutlöst psykos till exempel. Mm. Och då kan det ju vara intressant att försöka klarlägga om det har varit så. Och en liten del av de här undersökningarna utgörs ju också då av de här lite större paragraf 7-undersökningarna. Paragraf 7-vård. Kallas de. Och då är det ju mer fråga om att bedöma om den här individen ska eller behöver rättspsykiatrisk vård, helt enkelt. Förenklat. Men vi återkommer till det här i ett senare avsnitt.
Någonting annat som vi också kommer återkomma till, det är all form av påföljd. Vi kommer ju ha det stora avsnittet som handlar om att sitta i arrest, att sitta i häkte, att sitta på anstalt, att få fotboja, samhällstjänst och andra typer av böter och andra typer av påföljder som man kan dömas till i Sverige.
Mm.
Vi kan kalla det för don't do crime if you don't do can do the time avsnittet. Kanske lite lång titel, men jag tycker ändå att den har något.
Jag tycker du är oerhört kreativ nu, Ljungdahl.
Ja, visst ser du.
Ja, även absolut, absolut. Okej, så att bestämningen av påföljden är gjord.
Mm.
Och här någonstans så ska ju också då bedöma skadeståndsfrågor och om det föreligger skäl till utvisning till exempel. Vad säger du om överklaganden då?
Det kan ju hända att personen i fråga inte blir nöjd med utfallandet av...
Det kan hända, ja.
Det hela. Det kan hända, det har hänt.
Men får jag bara fråga, är inte det ganska intressant? Alltså det här när media tillåts ställa de här första intervjuerna med försvarare, är det ofta. Och som då direkt får frågan, kommer ni att överklaga domen?
Mm.
Alltså de har precis lämnat salen.
De har inte fått domen än. De har inte läst den än.
De har inte ens fått domen.
Nej.
Alltså... Är det så att man redan innan diskuterar, tror du, med sin klient att om du nu skulle dömas till livstid, då kommer vi att överklaga?
Det har nog varit på tapeten.
Mm.
För någonstans måste man ju ha en magkänsla för vart det kan barka hän.
Ja, man tycker ju det.
Ja. Ja, men, vi kan snabbt bara. Tingsrätten är första instansen, nästa instans är hovrätten och sista instansen är högsta domstol.
Mm.
Alltså, det är väldigt många... domar som överklagas från tingsrätten och man vill få det prövat i hovrätten. Hovrätten är också oftast den sista instansen. Det är väldigt få som går till högsta domstol.
Mm.
Och då kan överklagandet ske av åklagaren eller faktiskt målsägaren själv kan överklaga.
Mm.
Ibland kan det behövas prövningstillstånd. Om det är väldigt små brott, alltså mindre allvarliga brott, då kan till och med behövas prövningstillstånd. Alltså att hovrätten läser igenom tingsrättdomen och säger, well, det var inte så bra gjort, vi tar den. Annars så är det lite grövre brott. Och då får man pröva det ett varv till i hovrätten med då en större knippe juridiskt kunniga personer. Och man tittar igen.
Ja, men precis. Det är alltså inte en självklarhet att man får överklaga till nästa instans.
Och en mindre självklarhet är att man får jassa upp till högsta domstolen.
Mm.
Då krävs det prövningstillstånd, inte bara ibland, utan då krävs det. Och det här tas, ärenden är ju få som går till högsta domstol. Och det är om man anser att vi i den här typen av brott, i den här typen av händelse, behöver titta på det för att skapa en vägledande dom. Man brukar kalla det för prejudikat. Någonting som åklagare och advokater sedan kommer luta sig mot. Det kanske är någon typ av händelse som egentligen inte riktigt är prövat. Lite gråzon eller någonting. Där man behöver sätta en riktning för hur man ska jobba senare i hovrätt och tingsrätt framöver. Någon form av vägledande dom som då i framtiden kan utnyttjas av åklagare eller advokater. Om hur man ska tänka. Och även hur man ska tänka i de lägre instanserna tingsrätt och hovrätt framöver.
Just det.
Det var det, Anna. Vi har några... Vi får kanske begränsa lyssnarfrågorna. För nu är det... Jag har ju en sån jävla rövhatt på gång.
Oj, vad spännande.
Men jag har...
Vi har fått lite frågor. Med anledning av rättegången.
Ja.
Just det.
Den första frågan bordlägger vi. Måste man vittna? Vi tar det nästa vecka.
Ja, det gör vi. Och då kan vi väl... Vi kan i alla fall nämna att vi kommer förklara, ge svaret på frågan och också vad som händer om man nu inte vill eller kan vittna.
Mm.
Och när man kan ges undantag från det.
Om ett mål blir avdömt blir alla handlingar offentliga, Anna?
Ja, men alltså den allmänna huvudregeln är ju att domar är offentliga handlingar. Men sen finns det några undantag från det här, där man alltså kan välja att sekretessbelägga hela eller delar av materialet. Det är ju inte jättevanligt, men det händer. Och det handlar ju, ja, men lite som vi var inne på tidigare, det här med lyckta dörrar, om att skydda personliga intressen och så. Och man kan ju välja att sekretessbelägga fotobilagor och vissa delar i domen, till exempel. Mm.
Sen har vi, vad innebär livstidsfängelse?
Oj, men det här är ju inte mitt specialområde. Men livstidsfängelse är ju inte tidsbegränsat. Alltså, döms du till livstidsfängelse så vet du ju inte hur länge du kommer sitta i fängelse. Men du får ansöka om ett tidsbegränsat straff.
Mm.
Rätta mig nu, Ljungdahl, om jag har fel. Jag tror att det är efter minst 10 år.
Oklart, men jag kommer garanterat ha tagit reda på det till det stora avsnittet om att sitta på fängelse.
Ja, jag är ganska säker på att det är minst 10 års avtjänat straff. Och då kan du göra en ansökan till tingsrätten i Örebro om att få ditt straff tidsbegränsat.
Mm.
Och den som har avtjänat längst straff i Sverige är Leif Axmyr. Jag tror han satt 34 år innan han fick gå ut.
Ja, nu tar jag den sista frågan här och den är till dig, Anna.
Jaha.
Vad är en resning?
Det är väl det som de flesta män vaknar med varje morgon, är det inte?
Ja. Antingen menade frågaren det. Det vet vi inte.
Nej, men det handlar väl om möjligheten att få en lagakraftvunnen dom upphävd, va?
Ja, prövad igen.
Eller prövad igen.
Ja. Mm. Ja, helt riktigt. Är det någonting som du vill ha sagt nu som samhällsinformation innan jag går på veckans rövhatt?
Ja.
Jag är så taggad.
Hold your horses lite, Lena. Vi måste ju lämna lite samhällsinformation. Och det rör ju då främst vårt eminenta Instagramkonto. Ljungdahl och Ginghede. Där finns det mesta du behöver för en trevlig stund.
Tackar, tackar.
Men har det dykt upp frågor eller tankar om det här avsnittet, så varför inte mejla oss? ljungdahloginghede@gmail.com. Nu, Lena.
Nu är det dags. Nu kör vi.
Lenas rövhatt.
Jag ska nu ta med dig till en nattlig hotellvistelse.
Oh, det ser jag fram emot.
Jag befinner mig på ett hotell.
Ja.
Jag klär på mig mina kläder och går ner till frukostbuffén.
Aha.
Som jag uppskattar att de kunde ha öppen, men de hade gjort det corona-style. Så det var ordning. Aha. Ordnung, som du hade sagt.
Jag gillar det här.
Det var plasthandskar i entrén och så var det munskydd på. Och sen hade de tejpat upp.
Är det inte lite svårt att äta frukost, tänker jag?
Ja, men med munskydd. När du liksom fladdrar upp grejerna på tallriken.
Ja.
Och sen så hade de tejpat rutor i golvet. Så det var väldigt pedagogiskt att det ska vara en person i varje upptejpad ruta. Så vid brödstationen så fick det stå en person.
Ja, jag fattar.
Sen var det smörstationen, en person. Och sen så var det oerhört fint. Alla människor skötte sig, man liksom gick. Det var väldigt snyggt. Jag tyckte att det hade något. Det fanns nästan en koreografi involverad i detta.
Får jag bara redan här nu säga så att jag känner att det här är en riktigt bra grej som borde finnas även när vi inte har problem med en pandemi. Ja. För det är fan helt omöjligt att komma fram till vissa stationer i ett normalläge.
Ja.
Annars.
Just you wait, cookie, säger jag bara.
Aha.
Ja, då går jag där. Och jag har en okänd kvinna framför mig. Vi kan kalla henne Lisa för sakens skull. För jag kommer nämna henne ganska många gånger. Hon är för mig okänd. Ja. Hon går framför mig. Hon kliver ur en ruta. Jag kliver i rutan. Ja. När hon precis ska ta sin högra tass. Hon har lämnat brödrutan och gått in i smörrutan. När hon precis ska ta sin högra tass och ta smörkniven ur smörkärlet. Mm. Du vet, en bunke där de har liksom klofsat ner.
Yeah.
Då kommer det en person snett från höger och bara zoom in.
Han respekterar inte kösystemet. Eller hon.
Hon. Hon såg ut som skräphögen i fragglarna.
Okej.
Okay. Ja. In där, tar smörkniven. En stor klick. Alltså nu har hon beträtt Lisas ruta till att börja med.
Ja.
Tar smörkniven och går iväg. Varpå jag och Lisa tittar. Jaha. Så går hon hela vägen igenom restaurangen. Så står hon vid sitt bord och brer mackor. Vad i helvete är det som pågår, tänker jag.
Hade hon helt missat rutsystemet?
Hon kommer tillbaka, stoppar ner smörkniven utan att titta på oss, försvinner. Och vi tittar på varandra, snurper ihop våra munnar som små hönsanus och går vidare i livet. Jag tänker, jag låter det bero, tänker jag.
Ja.
Vi hoppar vidare. Vid charkuterierna, då kommer fanskapet igen. Zoom! In! Tar nu fanns det faktiskt två gafflar. Hon tar en gaffel, så vispar hon upp 2-3 skinkskivor och går iväg till sitt bord. Så hon står och jobbar liksom ut in och brer sina mackor. När hon väl kommer, vänta, snart kommer rövhatteriet. När vi kommer till ostavdelningen, då kommer fanskapet igen. Och nu gjorde hon sitt livs största misstag.
Hon valde gick iväg med hela osten.
Nej, hon valde, du vet, Vera går framför Cecilia. Nu valde hon att trycka sig mellan Lisa och Lena.
Oh, det skulle
hon hittills
inte
har hon jobbat framför Lisa. Yeah. Mm-hmm. Nu kom hon lite för mycket för nära min sfär. Så jag kan ha sagt något liknande med: vad fan håller du på med, din rövhatt? Något sånt.
Ja, det kan ha slunkit ur dig.
Och så här: men ser du inte att folk står i kö? Alltså ja, det var ganska mycket folk. Och då har vi ändå fått välja slotttid 9:00 för att det inte skulle vara för mycket.
Jo, hyfsat.
Och så vände sig Lisa om i sitt munskydd, så säger hon så här: har du hört talas om corona? Nu kommer Anna. Och då tittar hon upp förvånat på oss båda. Och så säger hon: jaha, nej nej, men jag är gluten.
Va?
Smaka på den.
Ja, så hon trodde hon hade ett särskilt rutsystem då.
Ja, nej men alltså, jag är gluten. Tittar hon på som att det var en förklaringsmodell som satt som hand i handske.
Och
då sa jag, men att du är gluten, det betyder ju bara att du har kall på maghistorien. Det betyder inte att du har förkörsrätt i alla situationer i livet. Så om du tar och pillar dig bort härifrån nu, släpp det du har och backa långsamt ut ur situationen. Och det här har ju blivit en sån grej här hemma. Så att häromdagen när min son, som har som ansvarsområde att göra köket.
Ja.
Han fixar alltid köket. Då har han fotat den jättesoggiga, du vet, silen där det ligger fyra dygns gojs. Uh-huh. Och så har han fotat den och skickat den här till mig. Så säger han så här: mamma, jag lämnar den här till dig, jag är gluten. Det är väldigt roligt.
Ja, det är det. Verkligen.
Så vi har börjat, allting som är för tråkigt, bara nej, nej, alltså jag är gluten.
Det är gluten.
Och då tänker jag så här: jävla rövhatt som använder en medicinskt... Alltså på, antingen är den påhittad eller så har hon, för det är ju väldigt många som säger jag är gluten fast
ja, men hon var desperat bara... naturligtvis, fattar du väl. Men jag ser en liten svaghet med rutsystemsordningen här.
Ja, det skulle ha kravallstaket.
Ja, det hade varit bra. Men jag tänker då, du har nu satt dig ner, ätit upp, inmundigat varje härlig del av din frukost.
Ja.
Och så slår det dig: jävlar vad gott det skulle vara med en påtår. Måste du då gå tillbaka och ställa dig?
Nej, men de hade tänkt på det här. Just kaffepumpgrejerna stod lite ymnigt utfördelade i lokalen.
Det fanns så många rutor att ställa sig.
Ja, men annars fick du nog brassa på det du ville ha. Det fick du ta i första vändan, för annars var det kön igen.
Backa
eller
inte
så gör du som hon i fragglarna och bara jobbar i sidled. Jag är glut. Det tog mig ändå 3 sekunder. Vad fan säger kärringen? Alltså jag bryr mig inte om hur dina tarmväggar ser ut
hur
och mår. Flytta på
ut.
Dig. Nej, det var det.
Nej, underbart återberättande av en riktig rövhatshistoria. Kanske har du lärt en och annan en läxa där ute, jag hoppas det. Det var den här veckan.
Live på lördag, 10:15 på Insta.
Vi ses då.
Mm. Bye! Bye. Thank you.